Han vände sig till Berit som var i färd med att putsa sina glasögon. Kan du berätta igen vad som hände? Berit tryckte upp glasögonen mot pannan och tog ett djupt andetag. Som sagt, så vaknade jag vid 3-tiden och gick på toaletten. Jag var lite dålig i magen, så jag satt där i säkert 20 minuter. Vi hade ju ätit surströmming, som du vet. Jensen nickade. När jag kom tillbaks till sovrummet var det något som kändes konstigt. Vad vet jag inte. Då tittade jag på Maria som låg i sängen bredvid min. Hon såg blek ut och pannan var alldeles kall. Då tände jag lampan och upptäckte att hon inte andades. Berit förde ena handen mot bröstet, spärrade upp ögonen. Jag fick panik. Kollade hennes puls. Inte ett slag på 10 sekunder. Var kände du på pulsen? På handleden, sa Berit och visade med fingret. Sen ringde jag 112 och började med hjärtmassage. Jensen såg hur hennes ögon tårades. Han la sin hand på hennes axel. Det var mycket driftigt och bra gjort. Du räddade troligen hennes liv. Även Marias ögon fuktades. De båda systrarna omfamnade varandra hastigt. Jensen såg ner på kråkorna han skrivit i anteckningsblocket. Han insåg att svaret på gåtan knappast fanns där. Det var något orimligt över hela situationen. Men Maria Backlund levde och det var huvudsaken. Han kanske inte skulle rota mer i fallet. Låta det bero. Samtalet avslutades och han tog adjö av de båda systrarna. I fikarummet var den värsta ruschen över. Jensen fyllde en kopp med kaffe, sjönk ner i soffan och såg på morgonnyheterna. Medan bilderna flimrade förbi på tvn gick han än en gång igenom det underliga fallet. Kunde han verkligen bara släppa det hela och gå vidare? Han kände en växande oro inom sig. Samtalet med distriktsläkarkollegan i fikarummet dök åter upp i medvetandet. Vad var det han hade berättat egentligen? Men så visste Jensen vad han skulle göra. Han reste sig och gick in på närmaste läkarexpedition. Hittade numret till doktor Nyström i Bergsåker och slog siffrorna. En pigg mansröst svarade. Jensen presenterade sig och berättade kort om Maria Backlund. Sen frågade han om rykten han hört i personalrummet. Det stämmer, bekräftade Nyström. Senaste månadens nattjourer har varit för jävliga. Jag kommer att sluta gå extra jourer om det fortsätter så här. Inte en natt har jag fått sova mer än 3 timmar. Jensen försökte förtydliga sin fråga. Beror det på att du har varit ute och konstaterat ovanligt många dödsfall? Inte bara. Det har varit några vårdintyg också, men betydligt fler dödsfall hemma hos folk än vanligt. Det har det varit. Som tur är bara inne i centrum. Så det har ju gått fort att ta sig dit. Jensen tystnade för någon sekund och analyserade vad Nyström sagt. Vad menar du med centrum? Centrala stan. Alla utom ett har varit inne i Stenstan, konstigt nog. Det har väl varit totalt 6 sådana dödsfall de senaste 4 jourerna. Hur gamla var personerna? Blandat, mest äldre förstås, men 2 stycken var bara drygt 50. Vad var dödsorsakerna? Plötslig hjärtdöd i de 3 fall som obducerades. De övriga var så gamla och sjuka att jag avstod från obduktion. Det blev tyst i luren några sekunder innan Nyström fortsatte. Det är också ett märkligt sammanträffande att samma diagnos återkommer på det sättet. Visserligen hade patienterna som dog av plötslig hjärtdöd också generell arterioskleros enligt obduktionsutlåtandena, men ändå. I övrigt var de i stort sett friska innan de lämnade in. Jensen tackade och tryckte bort samtalet. Han satt orörlig kvar på stolen och stirrade ut genom fönstret. Allt snurrade runt i huvudet och han var för trött för att få någon rätsida på sina halvfärdiga tankar. Det började kännas varmt och instängt under läkarrocken. Nu skulle han gå till omklädningsrummet och byta om. Sen tänkte han åka hem och ta en dusch. Efter det väntade en snabb lunch, om han orkade. Om inte väntade sängen direkt. Mannen satt vid det tomma köksbordet och såg på sina händer. De långa, smala fingrarna låg symmetriskt korsade. Han hade alltid varit stadig på handen och trots den skenbara skörheten var han ovanligt stark. Återigen började minnen från hans ungdomsår att göra sig påminda. Små filmer spelades då och då, ofta utan uppenbar anledning upp för hans inre syn. Nu såg han episoden då han i högstadiet besegrade slöjdlärare Eriksson i fingerkrok inför hela klassen. Eriksson, som gick under smeknamnet Diktatorn, var illa omtyckt av alla på grund av sitt vresiga och våldsamma sätt. Han kom ihåg händelsen tydligt. Under en stökig dubbeltimme hade Eriksson skrikit sig högröd i ansiktet och beordrat honom att hålla tyst och sitta stilla vid arbetsbänken. I ett ögonblick av trotsigt övermod hade han frågat om Eriksson vågade ställa upp på en duell i fingerkrok. Till hans stora förvåning hade Eriksson accepterat. De satte sig mitt emot varandra på varsin pall framför katedern och kavlade upp skjortarmarna. Hela klassen samlades i en ring på behörigt avstånd. Kampen blev lång och smärtsam. Själv hade han tränat upp förmågan att tänka bort smärta, ignorera den, totalt. Hans far hade lärt honom att lidande bara var vekhet som lämnade kroppen. Han fixerade Erikssons gråblå fiskögon utan att blinka. Underarmarna vibrerade mellan dem. När fingrarna började vitna släppte Eriksson plötsligt greppet. Den storväxte mannen drog till sig handen och började massera pekfingret, samtidigt som han sjönk ihop på stolen och började gråta. Han grät, otröstlig som ett barn. Allt brast och den väldiga kroppen skakade som av frossa. Ingen i klassrummet vågade säga ett ljud. Alla stod som fastfrusna vid sina bänkar. Tiden kändes oändlig. Eriksson satt orörlig, förutom de allt glesare skälvningarna som gick genom hans kropp. När Eriksson inte visade några tecken på att sluta gråta och det ringde ut för rast, smög eleverna en efter en ut ur salen. Han log vid minnet. Efter den händelsen var det ingen som vågade sätta sig på honom igen. Respekten var omedelbar och spred sig som en löpeld genom skolan. Han lutade sig fram över bordet, rättade till en tom blomkruka i fönstret. Föregående natt hade han blivit abrupt avbruten av en okänd person. En tillfällig besökare hade totalt överraskat honom. Det var i naturen att han inte tvingats nyttja sina krafter till våld. Han kände hur ett häftigt ursinne växte inom honom. Vad som skett kunde inte tolereras. Han måste själv kontrollera alla skeenden fullt ut. Inte förlita sig på att ödet skulle stå honom bi. Visserligen hade han lyckats ta sig ut osedd, men ärendet var och förblev ofullbordat. Han avskydde när något avvek från det tänkta scenariot. Det hade börjat gå för lätt. Förberedelserna hade inte varit optimala. Visserligen var hans förmåga att göra sig osynlig bland människor medfödd, men den måste underhållas. En plan, ett vinnande motdrag mot alla eventualiteter, var ett krav i fortsättningen. Han reste sig, gick bort till almanackan på vägen. Han stod länge och stirrade på den tomma rutan med siffran 8. Sen lyfte han handen och drog pekfingret genom den obrutna eviga siffran. Om och om igen. Rörelsen gick allt snabbare, runt, runt, som i trans. Janus var inte nöjd. Ett dovt tickande fyllde hans huvud. Efter en stund kände han hur det började bränna i fingerblomman. Det gjorde honom för en stund något lugnare. Han var tvungen att återställa ordningen. Tänka ut något som kompenserade hans misslyckande. Annars riskerade han att inte nå sitt mål. Tanken gjorde honom orolig. En känsla av kontrollförlust lamslog hans kropp. Måste finnas ett sätt. Det måste! Inget fick störa harmonin i pendelns tidlösa, repetitiva rörelse. Trots all energi han lagt ner det senaste dygnet hade han inga idéer om hur den brustna länken skulle lagas. Han var övertygad om att det skulle komma med tiden. Viktigast nu var att inte tappa tempo, inte sväva ut och göra avkall på den ursprungliga planen. Allt har sin tid. Varje företag under himlen sin stund. Födas har sin tid och att dö har sin tid. Han skulle snart finna en kompensationshandling, ett sätt att blidka. Nästa våg var redan på väg mot stranden. Han kunde bara fullfölja. Klockan 10 på förmiddagen den 4 juli hade solen besegrat ventilationssystemet i polishuset. De som inte redan var på semester svalkade sig så gott de kunde i värmen och försökte göra så lite som möjligt. Ingen orkade längre kommentera vädret. Axberg hade just beslutat att själv gå ner till receptionen och hämta Birgit Öberg. 2 dagar tidigare hade han fått telefonsamtalet. Han hade genast insett att detta var något han måste ta itu med snarast. Innan ärendet var avslutat skulle han inte få någon arbetsro. Birgit Öberg hade något viktigt att berätta. Vad vill hon inte säga på telefon? Initialt hade Axberg blivit irriterad och han brukade i vanliga fall avstyra denna typ av förfrågningar. Han kunde omöjligt träffa alla människor som ringde och påstod sig ha saker att rapportera. Erfarenheten hade visat att det allt för ofta rörde sig om bagateller eller mytomaner som diktat ihop någon vansinnig historia. Just när han skulle lägga på hade Birgit Öberg nämnt att kyrkoherde Ekstedt sagt åt henne att ringa. Då hade Axberg begripit att det inte rörde sig om något dussinsamtal. Kyrkoheden hade fortsatt att höra av sig dagligen till Axberg och hans kollegor för att få dem att förstå att hans mamma inte dog en naturlig död. Men varför han var så övertygad om att någon varit inne i huset kunde han inte förklara närmare. Inga nya fakta hade framkommit i fallet, förutom att en väckarklocka eventuellt var stulen. Birgit Öberg satt och väntade på en bänk i entréhallen. Trots värmen bar hon en grå knälång kappa och manchesterbyxor som veckades över ett par rejäla promenadskor. I knät låg en handväska som hon höll stadigt med båda händerna. Axberg bedömde att hon var runt 55 år. Hon hade snälla bruna ögon och slät hy som delvis berodde på ett antal kilos övervikt. Hennes handslag var fast och varmt. De gick förbi glasburen där Monica Ros satt och iakttog alla som passerade. Hon hade ett headset på huvudet och var inbegripen i ett livligt samtal. Hon skrattade och vinkade till Axberg som försökte besvara leendet. I korridoren utanför Axbergs rum stod Hamrin lutad mot väggen och väntade. Axberg hade bett honom vara med vid samtalet eftersom han var den som varit hemma hos prästen i samband med dödsfallet. Axberg visade in dem i rummet och hoppades att all cigarettrök var utvädrad. Varsågod och sitt, sa Axberg och pekade mot besöksstolen. Birgit Öberg satte sig och behöll rocken på. Hamrin ställde sig som en bärande pelare vid väggen till vänster om Axberg. Du hade något du ville berätta, inledde Axberg. Ja, jag är tacksam att jag fick komma. Birgit Öberg kramade handtaget på handväskan som om hon samlade kraft för att tala. Min man gick hastigt bort för snart en månad sedan. Det var en mycket svår chock för mig. Allt kom så oväntat. Kent var inte sjuk eller dålig på något sätt. Och när vi gick och la oss på kvällen var allt precis som vanligt. På morgonen när jag vaknade så var han... Hon kunde inte förmå sig att uttala det sista ordet i meningen. Istället knäppte hon upp väskan och tog fram en näsduk. Sommarens ljud trängde in genom fönsterspringorna. Fågelkvitter. En moped som passerade utanför på den torra gatan. Ett barn som skrek. Begravningen var förra veckan, fortsatte Birgit Öberg efter en stund. Axberg såg hon gned tummarna fram och tillbaka över näsduken. Jag förstår att du har det svårt, sa han. På vilket sätt kan vi hjälpa dig? Vet inte. Jag ska ta det från början. Det är något jag upplevt som inte lämnar mig någon ro.
Kanske hjälper det om du berättar, sa Hamrin.
Birgit Öberg gav Hamrin ett blygt ögonkast och vände sig åter till Axberg. Allt är så konstigt. Jag vet inte hur jag ska förklara. Natten då Kent dog var det som om någon varit inne i rummet. Axberg letade fram ett anteckningsblock ur skrivbordslådan. Han kände instinktivt att det här började ta oanade proportioner. Hur menar du? Ni måste lova att inte tro att jag är tokig.
Ingen risk, utbrast Hamrin. Axberg gav honom ett förmanande ögonkast.
Det var som om en skugga var inne i rummet, återtog hon. Någon gång mitt i natten vaknade jag till. Inte så att jag var vid fullt medvetande, men ändå... Hon tog sats innan hon fortsatte. Ju mer jag tänker på det, desto mer övertygad blir jag om att en svart skugga stod lutad över Kent. Jag vet att det låter konstigt, men det är sant.
Hamrin försökte pressa ned sina händer i framfickorna på jeansen utan att lyckas. Endast fingrarna fick plats, knogarna vitnade ovanför fickkanten. Varför kommer du med det här först nu? Undrade han.
I början försökte jag slå bort det som en dröm eller något jag inbillat mig, men hjärnspöket finns där och plågar mig ständigt. Och började metodiskt vika ihop näsduken från kant till kant. Sen talade jag med kyrkoherde Ekstedt efter begravningen. Jag berättade samma sak för honom som för er.
Vad sa kyrkoherden då? Saxberg.
Att han hade varit med om en liknande upplevelse.
Hamrin suckade och drog upp händerna ur fickorna. Fortsätt, bad Axberg.
Hans gamla mor avled för inte så länge sedan. Han berättade också att någon varit inne i prästgården samma natt som hon dog.
Hamrin gjorde en ansats för att säga något. Axberg lyfte avvärjande handen. Vad sa han mer?
Birgit Öberg såg besvärad ut, tvekade.
Att polisen inte skötte sitt jobb. Hamrin gjorde en grimas, gick tvärs över rummet och ställde sig vid väggen mitt emot.
Den här skuggan som du såg, kan du beskriva den närmare?
Birgit Öberg slog ut med handen.
Den bara fanns där. Stod på Kents sida av sängen utan att röra sig.
Kan du precisera dig? Såg det ut som en människa eller var det något slags ande som svävade omkring?
Birgit Öberg tittade sorgset på Axberg. Han förstod att han hade gått över gränsen.
Jag är ledsen om jag tar i, men jag vill försöka förstå vad det är du har upplevt.
Det går inte att beskriva bättre än så. Minnesbilderna är inte helt tydliga.
När du vaknade på morgonen, fanns det några tecken på att någon varit inne i huset?
Nej, förutom en stark känsla av obehag. Men allt var så förvirrat.
Jag förstår, sa Axberg och torkade svetten ur nacken. Och ingenting saknades?
Inte som jag märkt, men jag har inte sovit hemma sedan det hände. Jag bor för tillfället hos min ena son.
Axberg betraktade kvinnan på andra sidan skrivbordet.
Vad var det här egentligen? Dolda kameran.
Är det något annat som inte är som det ska? Försökte han.
Jag tycker det räcker som det är.
Axberg insåg att han måste väga sina ord bättre.
Vet man vad Kent dog av?
Svaret kom oväntat rakt.
Ja, han obducerades.
Hon knäppte åter upp handväskan och letade fram ett papper som hon gav till Axberg.
Här är en kopia av utlåtandet.
Axberg ögnade igenom texten och sammanfattade. Det står att han dog på grund av plötslig hjärtdöd, eventuellt en liten hjärtinfarkt. Ingenting tyder på att något brott skulle ha begåtts. Axberg mötte Birgit Öbergs blick utan att kunna ana sig till hennes tankar. Hamrin tog ett steg in i rummet och bröt in i samtalet.
Jag kan berätta för fru Öberg att jag personligen var ute hos kyrkoherden när hans mor dog. Vi fann inte det minsta tecken på att någon varit inne i huset.
Hamrin lutade sig med händerna mot skrivbordet, sökte Birgit Öbergs blick.
Nu tycker jag att du ska gå hem och glömma alltihop.
Hon såg vädjande på Axberg. Han mötte hennes blick under tystnad, signalerande att han instämde i Hamrins ord. Även om han själv skulle ha uttryckt sig lite mer empatiskt.
Vi ska tänka över det du har berättat, sa Axberg avslutningsvis. Men som du förstår är det svårt för oss att göra någonting om vi inte får mer att gå på.
Samtalet var över. Axberg gjorde hennes sällskap ner till receptionen. Han följde henne länge med blicken när hon försvann ut genom glasdörrarna. Det kändes som om han hade förbisett något. Två personer som misstänker att deras anhöriga inte dött av naturliga orsaker inom några veckor. Kunde det vara en slump? Axberg bestämde sig för att ringa upp kyrkoherde Ekstedt under dagen. Om inte annat för att fråga vad han menade med att polisen inte gjorde sitt arbete. Hamrin väntade på rummet.
Vad tror du? Sa Axberg.
Prällen måste ha fått fnatt.
Axberg nickade.
Håller med. Jag ska slå honom en signal senare och höra vad som pågår.
Har du något att tillägga utöver det som står i rapporten?
Nej, vad skulle det vara?
Axberg ryckte på axlarna.
Någon detalj? Något som kan vara bra att känna till?
Allt som var värt att notera finns där, svarade Hamrin. Det vill säga inte ett jota. Kan jag återgå till mitt?
Visst.
Axberg tittade på klockan. 11:30. Han bestämde sig för att ringa ett telefonsamtal innan han gick hem för lunch.